Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 11:e kapitel, verserna 28-30. Jesus sa: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Visst är det sköna ord som Jesus kommer med. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och orden jag ska skänka er vila. Det är såna där ord som alla människor tror jag längtar efter. Åtminstone man tycker att det låter så underbart. Jag ska skänka er vila. Särskilt tidiga söndagmorgnar och så här. Så är det nog många som längtar efter att få lite vila, tror jag. Och har man att göra med tonåringar så brukar det inte vara svårt att identifiera sig med det heller. Tror jag. Men det är väl fantastiskt att kunna få ta emot vilan också. Det är en gåva. Men det där är så härliga ord så jag tror vi lämnar dem åt sidan en stund. De talar så mycket för sig själv. Men en text som jag skulle vilja ägna lite mer tid åt idag är Apostlagärningarnas text som Charlie läste för oss här om hur det kan ha varit eller hur det var där i Jerusalem i den första kristna församlingen. Egendomsgemenskapen brukar de väl ofta kalla, så det är det som står som Bibel 2000 sätter som rubrik på det här avsnittet, egendomsgemenskap. Och Lukas, som har skrivit både Lukas evangeliet och apostlagärningarna, framställer den första kristna församlingen som ett slags ideal. Han inleder med att säga att alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Det verkar som att det var en stor enhet och en god gemenskap. Och alla fick en riklig del av Guds nåd, står det också. Vad kan vara bättre än att få del av Guds nåd? Och inte bara det, utan vara riklig del av Guds nåd, skriver Lukas. När vi läser Bibeln så är det vanligtvis tre väldigt viktiga frågor som man kan ha med sig i nästan vilken bibeltext som helst. Och det är en god grundregel. Så här, tre viktiga frågor. Vad står det? Det är den första frågan som man behöver ta reda på. Vad är det som står egentligen? Och nästa fråga är, vad betyder det? Och den tredje frågan som man inte riktigt får fuska sig förbi är, hur kan det här tillämpas idag? Eller vad innebär det här för dig och mig? Det är tre grundläggande frågor i all bibelläsning. Vad står det, vad betyder det och hur tillämpar vi det? Och om vi då ska använda de här tre frågorna på det här lilla avsnittet i Apostlagärningarna så är det möjligt att vi blir lite förvånade. Ibland så möts vi av åsikten eller tron att den här texten, att man kan använda den här texten för att liksom driva en tes om att kristna ska leva helt utan egna ägodelar och ha allt gemensamt med kristna syskon. Ni kan gärna slå upp det där i biblarna så är det lättare att följa med kanske. Vad är det för sida nu? Det är sidan 112 i Nya testamentet. Apostlagärningarna 4. Så står det om den här egendomsgemenskapen. Och som sagt, den här texten används ibland för att driva tesen att Alla kristna ska äga allting gemensamt, och man får helst inte äga någonting alls själv, utan allt tillhör alla. Och till exempel klosterrörelsen har ju tillämpat det här ganska konsekvent, och andra slags kollektivrörelser som har hämtat inspiration just ifrån de här delarna av Bibeln. Här på Sörbängen tänker jag mig att det skulle kunna finnas en särskild förståelse för den här texten med kollektivhuset här alldeles bredvid. Och jag förstod när Sörbängen byggdes, så var det en del gröna vågen liksom karaktär på området här, och lite kollektivtänkande sådär. Så att på det viset är det alldeles rätt ställe att tala om detta. Men när man läser vad bibelforskarna säger och en del bibelkommentarer, så verkar de flesta ganska överens om att den egendomsgemenskap som Lukas beskriver i Apostlagärningarna var långt ifrån total. Det finns flera saker som antyder att de här första kristna hade minsann inte allting gemensamt. Och det är svårt att läsa de här verserna som vi nyss läste utan att snegla lite grann på inledningen på kapitel 5. För det är en väldigt dramatisk berättelse där om Ananias och Safira. En ganska otäck berättelse som vi inte ska ägna så mycket tid åt idag. Men den står ju där, så vi får väl liksom lära oss att hantera den på något vis. Men i vilket fall, så i fjärde versen där så säger Petrus någonting som jag tycker är lite intressant. Han säger så här: var det inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Här antyder Petrus att Ananias och Safira hade ett fritt val. Det var inte så att de var tvungna att sälja sin egendom för att höra till gemenskapen. Och Petrus säger också att du förfogade ju över pengarna när du hade sålt det. Det var du som hade ansvar för det här. Det var inte så att bara för att du hör till den här gemenskapen så har du inga egna ägodelar längre. Så är det inte riktigt. Lukas, han som har skrivit det här, har också i sitt evangelium en ganska stark betoning på social och materiell rättvisa. Där till exempel Matteus talar om de fattiga i anden, så säger Lukas bara de fattiga. Och det kan man ju fundera på. Om det är Matteus som försöker liksom förandliga det hela, eller Lukas som försöker göra det hela mer materiellt. Men det finns där som två olika perspektiv, och kanske behövs de bägge två. Jag skulle tro det. Men detta med social och materiell rättvisa som Lukas ändå fokuserar ganska mycket var inget ovanligt tydligen i dåtiden bland religiösa grupper och sekter och rörelser. I Qumranrörelsen till exempel, som har med Döda havsrullarna att göra. Och en del menar att Johannes Döparen hade en del kopplingar till Qumranrörelsen. Där fanns kravet på att sälja all privat egendom för att få bli upptagen som medlem. Och en del hellenistiska, alltså grekiska, hedniska sekter fanns också liknande krav på att liksom, skulle man vara med, då skulle man vara med helt och hållet med allt man ägde och hade, och ingenting fick behållas för egen del, utan allt var gemensam egendom. Lukas verkar ganska tilltalad av det tänkandet. Han kanske var dåtidens vänsterpartist, vad vet jag. Men ändå så är det inte riktigt det han beskriver när han beskriver den första kristna kyrkan. Det är inte drivet till sin spets, det här gemensamma ägandet. Det är ingen fullständig egendomsgemenskap. Men allt stod i Guds tjänst. Allt de första kristna ägde och hade, det hade de i Guds tjänst. Och det perspektivet tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det kanske är det som är det alldeles avgörande när vi sätter oss in i de här texterna. Att allt de ägde hade de till att tjäna Gud. Även om de, så att säga, ägde det i privat ägo tills vidare. Och till och med språket här, verbformerna, talar om att de som sålde sin egendom, de verbformerna uttrycker liksom någon slags pågående, en process som håller på, som återupprepas om och om igen. Det vill säga, det var inte så att de vid ett tillfälle sålde rubbet, utan av sin egendom så sålde de av undan för undan. Det är någonting som pågår hela tiden. Och de gjorde det när det behövdes. När det fanns behov. Då var det inte främmande för någon i den första kristna församlingen att sälja en åker eller ett hus eller en egendom av något slag. För att på så vis frigöra lite pengar så att behoven kunde tillgodoses. Men det är alldeles tydligt av sammanhanget att de fortsatt att äga och förfoga över egendom av olika slag. Det stora och det radikala verkar vara att de inte betraktade det de ägde som enbart sitt eget. Så då är alltså frågan, den första frågan, vad står det? Står det att de sålde allt de ägde och ägde precis allting gemensamt? Ja, det står så i det här avsnittet. Men av sammanhanget att döma så verkar det som att det står att de sålde av sin egendom och de hade allt gemensamt. Och de var beredda att ställa allt de ägde till förfogande för gemenskapen. Rika medlemmar kunde sälja undan för undan lite grann. Allt eftersom det behövdes. Men ingen tvingades att sälja det de ägde för att vara med. Gåvor bars fram, men det skedde frivilligt. Förfogade du inte över de pengarna? Frågar Petrus i en retorisk fråga till Ananias. Det är det som står. Sen så är nästa fråga, vad betyder det då? Ja, jag tror att det betyder att de var beredda att avstå också från sina materiella tillgångar. Lukas verkar vilja visa oss att de här människorna hade fått sina liv förvandlade. När de blev kristna så var det någonting som blev radikalt annorlunda i de här människornas liv. De fick andra prioriteringar. Och om vi då nosar lite grann på Ananias och Safira här, så det de förebrås för är inte att de inte gav allt de ägde, utan för att de ger sken av att de ger bort saker. Att de luras, att de ljuger om det de gör. Att de ger sken av att ge en stor gåva, men håller undan en del för sig själva. Försöker framstå i bättre dagar än vad de själva verket är. Det är deras synd. Inte att de fortfarande äger någonting. Och det är alltså de kristnas förvandlade liv som står i fokus. Och där det här med egendomsgemenskapen får bli ett uttryck för detta. Och sen kommer den tredje frågan. Hur tillämpar vi då detta idag? Och det är kanske den riktigt besvärliga frågan. För då kommer du lite nära. Tillämpningen av det här bibelavsnittet, menar jag, kan inte vara någon slags allmän rekommendation att sälja allt vi äger och leva kollektivt. För en del kan det säkert vara Guds kallelse. Och klosterrörelsen har väl verkligen visat att det är ett perspektiv som behövs i Kristi kyrka. Att leva i gemenskap, i storfamilj eller kollektiv av olika slag, det är självklart någonting som kan vara en del av en kristen människas kallelse. Men det är knappast en generell regel för alla som vill kalla sig kristna. Skönt, tänker någon. Men det är inte säkert att alternativen är så mycket lättare. Jesus talar om förvaltarskap och att göra det bästa av de gåvor vi har fått att ta hand om. Och utmaningen, tror jag, för oss svenskar 2007 är att betrakta alla våra tillgångar som ett lån från Gud. Ett lån som ska förvaltas så att det kan bli till nytta för medmänniskan och för Guds rike. Jag lever alltså inte för min egen skull, utan för er och för andra människors skull. Och så är det för var och en av oss. Det är det vi kallas till som Jesu lärjungar, som hans efterföljare. En annan frestelse för vår tid kan ju vara att ge generöst av våra materiella tillgångar och liksom slås till ro med att tänka att vi har gjort vårt. Vi har minsann bidragit till Guds rike. Det är ingen som har gett så mycket pengar till den här kyrkan som jag har gjort, kan man tänka. Eller det är minsann ingen som är så självuppoffrande som jag är. Eller som har bidragit på alla möjliga sätt till Guds rike så mycket som jag har gjort. Jag tror att det finns en sån frestelse, särskilt när vi jämför med de här fattiga stackarna som inte kan ge någonting. Det är klart att vi har gett mer. Men ni vet ju hur Jesus resonerade där vid tempelkistan och änkan som gav 2 kopparslantar. Hon hade gett mer än någon annan, för hon gav allt hon ägde, säger Jesus. Men det som också träder fram väldigt starkt i bibeltexten är den goda gemenskapen. Där var och en är viktig. Där var och en har något att bidra med. Det handlar om att ge sig själv. Jag äger inte längre mig själv. Det är Jesus som har köpt mig genom sin död och sin uppståndelse. Och därmed är det han som vet bäst vad som är bäst för mig och vet hur jag på bästa sätt kommer till nytta och till glädje. Och är det inte också det här som ryms i uttrycket att alla fick riklig del av Guds nåd? Det är någon som har... finns någon sån här dekal eller slogan att jag har sett på något tryck på någon t-shirt att den som har mest prylar när han dör vinner. Det är en rätt kul slogan, tycker jag. Men rätt cynisk också. Den som har flest prylar när han dör vinner. Ja, är det inte så som många av oss lever i Sverige idag? Vi har väldigt gott om prylar. Även om man inte äger några stora egendomar, så nu har vi en väldig massa prylar. Det är otroligt frustrerande när man ska städa hemma, tycker jag. Men jag tror att problemet egentligen är mycket större än så. Att äga en massa prylar. Och då är det ju en stor befrielse att få tänka att ja, men allt det här jag äger och har, det har jag som ett lån för att förvalta det på ett klokt och bra sätt. Det är inte för min egen skull som jag har allt detta, utan jag har fått allt det här för att tjäna andra, för att förvalta det så att det kommer till nytta för andra människor. Det är uppdraget. Så för all del, fortsätt och äg era hus och bilar och rikedomar av olika slag. Men se till att förvalta dem väl. Se till så att de kommer till nytta. För när du dör så har du ingen glädje av dem längre. Och det kan väl vara fint att allmänna arvsfonden växer till. Det kommer mycket nytta utav den. Men nog kan man tycka att det är bättre förvaltade egendomar att se till så att de får komma till någon annan nytta. Och där kan man väl passa på att påminna om att det finns möjlighet att testamentera till Sörbykyrkan. Det är bättre att tänka på det nu innan man dör. Sen är det för sent. Sen så har man ju naturligtvis, eller många av er har sådana som rent juridiskt ärver. Och det kanske är bra också. Men nog kan det vara värt att tänka sig för. Kanske ska jag skriva ett testamente till Sörbykyrkan. Kanske inte behöver vara alltihopa, men en del av det. För jag tror att här kan pengarna komma till god nytta i Guds rike. Eller andra goda ändamål för all del. Det behöver inte vara Sörbykyrkan just. EFS mission är bra också för all del. Så fortsätt att äga och förvalta. Men kom också ihåg att det är ett lån. Och tillgångarna är till för Guds rike. Jesus säger: samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör. Samla skatter i himlen, ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Låt oss be. Jesus, hjälp oss att samla skatter på rätt ställe. Hjälp oss att släppa taget om våra egendomar. Hjälp oss att se det vi äger och har som ett lån och en gåva från dig. Och ge oss vishet och mod att förvalta dem på ett klokt och bra sätt. Amen.